I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Kajsa Ekis Ekman är författare och skribent. Hon debuterade med boken Varat och varan, som handlar om prostitution och surrogatmödraskap. Hon har även skrivit om skuldkrisen i Europa, som senast en bok om den nya synen på kön. Hon skrev även återkommande för Aftonbladet Kultur och Norska Klassikampen. Nyligen grundade hon även arbetarbloggen.se, en plats där löntagare berättar om sina erfarenheter från arbetslivet. I dagens samtal pratar vi om varför den svenska offentligheten har så lågt i tak, om snabba svängningar i politiken, senast gällande säkerhetsfrågor, och varför klasstillhörighet alltjämt spelar en så stor roll i Sverige. Kajsa, vad är din tanke om att i Sverige så svänger det väldigt, väldigt snabbt i politiska frågor? Jag tänker på någonting som du har skrivit en del om i det här med, liksom, med säkerhetspolitik. Och i Sverige så, under hela min uppväxt, under hela mitt liv egentligen, så var NATO var så tydligt en vänster-höger-fråga. Mm. Och säkerhetspolitik, det fanns en tydlig uppdelning, jag minns den här Israel-Palestina-frågan var en stor grej och så. Och ja, det var väl mycket 1900-tal. Och sen över en natt, liksom, över några månader, så blev i stort sett att höra till den gamla linjen, liksom, att vara NATO-kritisk och så. Det blev i princip, nu hårdrar jag, men det blev i princip att vara landsförrädare. Hur tror du det kunde gå så snabbt?
Ja, först vill jag bara säga tack så hemskt mycket för att du bjöd in mig hit. Och jag är verkligen hedrad att få vara med i den här podden. Så tusen tack, Adam. Och ja, jag har också funderat över det där, för det hände så snabbt och utan debatt. Jag håller på att läsa nu Jan Eliassons biografi där han beskriver sin karriär inom svensk utrikespolitik och inom diplomati och sånt. Och där han beskriver, på 70-talet ville ju inte Sverige ens gå med i Europeiska gemenskapen på grund av att man såg att det skulle äventyra vår alliansfrihet som vi ändå har haft nu i 200 år, så det är ju väldigt länge. Och att det var självklart att vi skulle vara alliansfria. Och det jag tycker är konstigt är att det har skett utan någon debatt i stort sett. Och det är ju något nytt i Sverige, för att alla andra stora beslut, euron, EU och så, då har det ju varit folkomröstningar och man har haft debatt och det har varit så här folkbildande process där. Oavsett liksom hur det går i folkomröstningen, så bara det att man går på stan och ser någon som står med flygblad och delar ut och man diskuterar och i civilsamhället, inom organisationer och sådär. Och man sätter sig verkligen in i olika traktat, vad betyder det här? Och nu får det inte ens vara debatt. Och jag tycker också det är intressant hur liksom framstående intellektuella och ledarsidor, Aftonbladets ledarsida, bara liksom ändrade sig på en gång utan att egentligen förklara varför. Och när man liksom frågar varför, ja men nu är det ett nytt läge, nu är det kris, nu är det krig. Ja, och det var ju precis därför vi hade alliansfrihet. Alltså, hela poängen med den var just att särskilt i kristider och i krigstider så ska man inte blanda sig in, liksom, utan då ska man hålla huvudet kallt och stå utanför. Så det är ju en ny hegemoni vi ser på många sätt. Och jag tycker ganska oroväckande för våran egen debatt och våran framtid också. Att nu känns det plötsligt som våran utrikesminister heter Erdogan. Men hur gick det till?
Men tror du inte att på något sätt att rätt många av de internationella konflikter där Sverige hade liksom en röst och man involverade sig i dem, alltså det fanns ett engagemang, liksom, så här, Sydafrika, Mellanöstern och så vidare. Det var väldigt långt bort på många vis. Och att nu upplevde sig som en så det är nästgårds. Och därför man tvungen att göra den här snabba omväxlingen. Jag tänker att det finns ett skäl till att man gör en väldigt snabb säkerhetspolitisk liksom, omvärdering. Men en annan att man också i princip omöjliggör debatt om det. Mm. För det är nu råkar jag vara på den sidan. Jag har alltid varit NATO-förespråkare liksom, och så. Men jag upplevde också att det jag observerat i andra frågor, det vill säga att takhöjden är väldigt låg, man är inte jätteintresserad av diskussion, man är inte jätteokej med att folk har väldigt olika åsikter. Det hände i den här frågan.
Mm.
Så det kanske det är väl två olika frågor. Det ena är väl att man kanske kan förstå att det skedde en snabb omsvängning, för det var så nära.
Men det är ju inte som att Ryssland eller dåvarande Sovjetunionen inte invaderade länder på den tiden heller när vi var alliansfria. Det skedde ju då också. Det var ju en otroligt turbulent tid. Kalla kriget och så att jag ser inte riktigt vad som är annorlunda nu. Och jag tycker det är ännu konstigare i och med att jag tror att liksom skälet till att många i befolkningen accepterade det här var ju att man har ju skrämt upp oss för att ryssen skulle komma hit. Bara i så här lokala Facebookgrupper så var det ju, var finns skyddsrummen? Och folk sa, nu ska vi flytta, var liksom kan man vara säker om man skulle ha lager? Och kanske spelar det in att det har skett precis efter pandemin och folk var redan så där isolerade och rädda. Och sen så kom det här och så var det bara en sak på en annan. Men jag tycker det är anmärkningsvärt och också det att man inte har tagit någon riktig debatt som jag förstår inom partierna. Och att det inte riktigt finns i Sverige idag en utrikespolitisk opposition. De flesta partier tycker ungefär samma sak. Och det är ju ett demokratiskt problem för att om du har en annan åsikt, vem ska du då rösta på?
Mm.
Men det här som Vänsterpartiet har ju liksom i fråga efter fråga på något sätt gett sig liksom, deras linje är att de tycker som alla andra en dag senare ungefär. Först skulle man inte skicka vapen till Ukraina, sen efter en dag då skulle man det ungefär.
Men vad tror du det såna här, den här konvergensen beror på? Är det att vi har blivit mer ideologiskt likriktade? Eller beror det på någonting helt annat? För jag har lite svårt att förklara, för att under min livstid så har det skett en, den vänster som jag så att säga växte upp jämsides med och bitvis tillhörde men väldigt, väldigt lite, det är en väldigt annorlunda vänster än den som finns idag. Även så här, kärnan finns kvar, det är klart, vänster-höger-frågor är fortfarande väldigt centrala, men det är väldigt mycket mer homogent i offentligheten på många sätt.
Ja, och det är jättetråkigt. Det är jättetråkigt. Det finns en stor nervositet och ängslan för att tycka annorlunda. Folk vågar inte pröva tankar offentligt. Man är väldigt snabb på att döma. Men jag skulle säga att det handlar inte bara om vänstern. Alltså, Sverige är ju ett annorlunda land.
Annorlunda än vad då?
Än vad vi var tidigare. Ja. Alltså, om man tänker på Sveriges rykte internationellt. Alltså, min pappa jobbade ju på SIDA, så jag växte upp mycket och resa runt världen och så, och bodde på olika platser. Och en av de platserna vi bodde på var Vietnam. Och där kommer jag ihåg många mottagningar där vietnamesiska politiker tackade Sverige för vår hjälp under Vietnamkriget. När man sa att man kom från Sverige sa folk, wow, tack för det här. Liksom. Och så tror jag det har varit på många platser i världen. Alltså att man haft Olof Palme-gator, jag tror det finns 60 stycken Olof Palme-gator på olika platser i världen, Aten, Delhi och så vidare. Och jag tror inte att det kommer finnas Magdalena Andersson-gator. Alltså, vi har ju tyvärr förstört vårt rykte i världen och vi är inte längre en alliansfri röst för fred. Vi är inte längre liksom ett land i norr som ändå står på globala syds sida på det sättet. Det tror jag började redan med Reinfeldt, när man skulle använda då våran goodwill för att sälja svenska produkter och fixa kontrakt för svenska företag. Och det var ju ganska pinsamt att se när han åkte då runt till de här mottagningarna och folk tackade Sverige för hjälpen under liksom avkoloniseringsprocessen. Och så, ja visst, men liksom, nu har vi här IKEA, Ericsson liksom, som vill starta verksamheter. Här kan vi prata om det ungefär. Och att man ändrade biståndet så att det ska liksom på något sätt gynna svenska företag. Så det är en process som har skett under långt, och jag tror också med EU-medlemskapet att Sverige har inte längre en röst, så en egen röst, utan man säger EU någonting, då säger Sverige också det gentemot resten av världen då, afrikanska länder, liksom latinamerikanska länder.
Och inte det lite konstigt ändå att för en ja, men på 90-talet då fanns det ju en tydlig vänsteropposition mot just EU-medlemskapet. Alltså även ifall visst högerhåll har man sett att ja, men EU är liksom en överstatlig, kommer styra, det kommer detaljstyra. Så det finns den kritiken från liberalt håll. Men från vänster fanns ju den rätt, skulle jag säga, befogade misstanken att EU kommer pådyvla oss regler och system som vi inte kan besluta över här längre lokalt. Och jag tyckte det var rätt naturligt att det var en, liksom en mer nästan en vänsterfråga, för att nu råkade EU faktiskt i mångt och mycket införa rätt, ja, men rätt mycket liberal lagstiftning på en rad områden.
Mm.
Men varför försvann det? Och när, i och med Brexit, då blev det ju egentligen så att det är dumt av britterna att göra det där. För att de vill syssla med sin konservativa politik på egen hand. Att det blev som en vänsterposition nästan. Att förorda att ja, men vi ska hålla ihop i EU. Men samtidigt så är det ju, det har ju på många sätt är problematiskt för demokratin. Varför försvann det?
Alltså, delvis var det väl för att vissa av de här kända rösterna som Sara Lidman, de dog ihjäl helt enkelt. Så de finns inte kvar. Och så kom det nya generationer. Och sen tror jag också att det är så att, jag menar, högern har alltid dominerat de stora tidningarna, stora medier. Vad vänstern då och antiimperialistiska rörelser på 60, 70, 80, 90-talet till och med hade var ju folkrörelserna. Man hade aktiva folkrörelser där man bildade sig själv, man gick på studiecirklar. Alltså vanliga arbetare bildade sig och var med i studiecirklar där man verkligen satt och pluggade alla de här frågorna. Och jag tror att om vi hade haft en folkomröstning om NATO, då hade man nog försökt göra det igen. För att om både EU och EMU så var det ju verkligen så där att man tryckte upp de här pamfletterna och så läste man dem tillsammans och lärde sig. Och nu finns inte det riktigt kvar. Och jag tror att utan folkrörelserna så har ju inte vänstern någonting att sätta emot borgerlig media. Och då sätter de liksom agendan. Och sen måste man anpassa sig. Och jag tycker framför allt, jag har varit jättekritisk mot hur Vänsterpartiet agerade kring Brexit. Jag kommer ihåg att jag pratade med Jonas Sjöstedt om det, och då sa han när de röstade nej, jag tog en skål i tysthet. Liksom, men vill inte säga det offentligt. Offentligt var det så här, nej, det här var dåligt för det var rasister som dominerade den här kampanjen. Ja, det kan mycket väl vara sant. Men är det objektivt sett bra att vara med i EU eller inte? Det är ju det som är frågan, inte varför de gick ur, utan är det bra att vara med i EU? Och då hade de fattat ett beslut att man skulle inte då driva på för att Sverige skulle gå ur eller ens ta upp frågan. Man skulle lägga ner den här frågan. För man vill inte associeras med de här högerextrema kampanjerna. Och det tycker jag är så konstigt sätt att resonera. Att man liksom inte fattar beslut på grund av då liksom sakfrågan, så är det bra eller dåligt, utan associations, liksom guilt by association, typ vi vill inte vara som dem. Och då hamnar man ju i den här liksom liberala, alltså Hillary Clinton positionen nästan, där man blir etablissemanget. Och vad man gör då är att man öppnar för att missnöjda människor som hatar eliten och etablissemanget istället går till extremhögern, för att vänstern uppfattas som del i etablissemanget. Så vänstern förlorar då många av de här liksom vanliga människorna som är kritiska mot makten. Så de går antingen, är de svenskar så går de väl till extremhögern, är de inte svenskar från början så kanske de hamnar i konspirationsteorier på nätet om liksom Illuminati och gud vet vad. Men de går inte till vänstern, och istället så de som flockas till vänstern är kanske personer från en annan klass, lite mer medelklass så. Och det är ju inte de som ska vara egentligen vänsterns folk, alltså som ska vara basen.
Jag sökte Jonas Sjöstedt för en kommentar gällande Kajsas påstående, men utan framgång. Sjöstedts inställning till Brexit, om man studerar hans uttalanden, var avvaktande och inte kritiskt. Vänsterpartiet gav varken sitt stöd till stanna kvar eller lämna sidan. Jag tror det var på 70-talet som Barbara Ehrenreich skrev om den här professionella liksom medelklassen. Alltså folk som jobbar liksom mellan chefer och kommunikatörer och så vidare. Och mitt intryck är att vänstern dominerad av den samhällsklassen hamnade i många etablissemangspositioner. Och sen så hamnade man i tjänstemannaposition och inom akademin och så vidare. Och jag tror att kanske ens klassmedvetenhet var väldigt medelklassig. Man hade inte så mycket emot exempelvis, jag vet inte, techföretagen på 2010-talet. Utan det handlade mer om att försöka få in en fot hos dem. Att bli liksom deras policychefer eller något sånt. Istället för att verkligen ifrågasätta ja, men marknaden och sånt där. Man blir lite mer loj kanske. Och därför har man ser inte så att man har så mycket att förlora med EU. Man vill hellre bli en del av det. Jag vet inte om det är något så simpelt, eller om man faktiskt fick en större åsikts, liksom, konvergens med många liberaler.
Mm. Det kan vara en del av förklaringen. Sen tror jag att det är att i takt med att klyftorna har ökat i Sverige, som har ju ökat enormt, alltså mer än i andra västländer om man jämför. Sen var det ju ganska jämlikt från början, så de är ju inte lika stora ändå, men att de har ökat så mycket. Och det tror jag, man kan ju bara titta på sin egen historia. Om man tänker på de som man gick i samma klass som, så har det ju gått jättebra för vissa, jättedåligt för vissa, liksom, och det har glidits isär otroligt mycket i samhället. Det var inte lika stora skillnader förut, och det har effekter för den politiska organiseringen. Det syns i ungdomsförbunden, där det i stort sett är i mångt och mycket samma typ av människor som går med i de olika ungdomsförbunden. Jag har ju varit och föreläst för Centerns ungdomsförbund, SSU, alltså vänstern, liksom MUF också, så här, och jag tycker man ser väldigt små skillnader ibland.
Vad är det
i klassbakgrund, liksom.
Vad är det för sorts klassbakgrund då?
Nej, men det är mycket medelklass, medel- och överklass, kanske mer överklass hos borgarna då, men det är fortfarande hos vänstern, liksom. Jo, SSU kanske på landet, så kan du fortfarande se arbetarklass, men många är, mycket är det liksom strebers och folk som bäst i klassen, och det skapar i sin tur en kultur. Hur man tänker kring samhällsfrågor, hur man pratar om samhällsfrågor, så kommer det liksom någon från orten in dit, så kanske den personen känner sig, men gud, vad är det här för konstiga människor, liksom, här hör inte jag hemma. Och sen förstärker det sig själv. Och så 10-20 år senare så har du liksom ungefär en politisk klass som är rätt likadan. Och som inte är lockande för arbetarklassungdom, och då försvinner deras röster. Och sen avspeglar det sig såklart i åsikterna, hur man ser på politik. Och att jag tror också att det har avspeglat sig i att till exempel då Vänsterpartiet har haft som strategi de senaste 10-15 åren kanske, att man ska liksom, alltså på något sätt, man är rädd för vad borgerlig media och ledarsidor ska tycka om en. Så man ber hela tiden om ursäkt och försöker på något sätt, nej, vi är inte alls socialister, och liksom, vi, USA är jättebra, liksom, Venezuela är dåligt. Alltså att man står på något sätt inte upp för det man egentligen tycker, och sen slutar man med att man tycker inte så heller, och så blir det något slags amnesty av det hela.
Mm. Men samtidigt så finns det ju, det är intressant att du säger det, att det finns den här liksom ängsligheten inför vad folk i den chattrande samhällsklassen kommer att säga om vad man tycker. Det finns ju också en sån rädsla från höger, i alla fall tidigare, mindre nu när det kommer till invandring, men överlag när det kommer till frågor som rör jämställdhet, till identitet, alltså att det finns en ängslig, en rädsla för vad ska folk säga på Twitter, vad ska folk säga på kultursidorna, även om det kanske inte betyder så mycket för väljarstödet, så det är den sociala verklighet man befinner sig i. Och jag tror nog ändå att både vänster och höger i Sverige befinner sig i samma lilla sociala verklighet med media och sociala medier och influencers och så vidare. Och att det finns en sorts, en märklig politisk korrekthet som både drabbar vänster och höger, som ideologiskt är väldigt oklar egentligen.
Jo, precis. Och hur har det blivit så, kan man ju fråga sig. Alltså, skillnaden är att högern har också ledarsidorna. Så att när liksom, säg att Norsi eller Jonas uttalar sig om någon utrikespolitisk fråga, och så kommer det nästa dag den här obligatoriska artikeln, liksom, Stalin, ni är Stalin, liksom. Oj, då blir de jätterädda. Nu måste vi svara
men
på det här.
Men blir de det, tror du? Bryr de sig om vad som står på ledarsidan, liksom?
Ja, de gör det, för att jag tror att förr i tiden, då kunde man skita där, för då hade man folket. Man hade en aktiv organiserad folkrörelse som var på gatorna, som skrev, fanns kanske inte sociala medier då, men som skrev och demonstrerade. Alltså jag tror de här sista stora demonstrationerna, det var Göteborg, sen var det mot Irakkriget, sen var det mot rasism i Kärrtorp. Alltså att man hade närvaro ändå på gatorna, där det var, vi har stöd här, vi har folket, så vi skiter i vad ni säger på någon unken ledarsida som ingen läser. Men nu förhåller man sig till det, tror jag, på ett, mera i alla fall. Och då backar man hela tiden, och sen till slut har man ingen egen linje.
Men tror du inte att att sociala medier nästan har inneburit viktigare där. Alltså nog för att man får reaktioner i liksom klassiska traditionella medier, men reaktionen är så oändligt mycket snabbare ifall det blir drev på nätet. Mm. Och det är också det som, alltså jag har ju varit med om att vi har någon skribent som någon inte tycker om, och sen så liksom, så fort det blir lite drevig stämning, mm. då blir man på redaktionerna jäkligt nervös. Och jag tror inte att det är annorlunda på inom partier. Ett exempel var den där konservativa skribenten och författaren Roger Scruton, mm. hade uttalat sig på ett sätt som kunde tas lite ur sin kontext i någon intervju. Det handlade om Ungern och Orbán, och så togs det ut. Och liksom på några timmar, alltså det var liksom en halv nyhetscykel, så var han liksom ute ur de kommittéer som han hade blivit utsedd till av den konservativa regeringen. Så alltså det gick så oerhört snabbt, och det drabbade honom väldigt hårt. Han tyckte det här var, han hade varit med om något liknande. Mm. Och att det gör nog att många nästan undermedvetet inte tar ut svängarna, eller kanske inte ens behåller sin klassiska position, för de vet vad det kostar.
Och jag tror att då får man en oärlig debatt. För tycker folk egentligen så som de säger att de tycker i frågan? Och om de inte gör det utan säger något som ska låta okej, då har vi ju flera problem. Dels att vi får en oärlig debatt, vi får inte veta vad folk tycker. Då kan man inte analysera samhället, för då tror man att alla tycker något som de inte gör. Och så går man runt och tänker, jaha, alla tycker så här, tills liksom en dag när det bara skiftar. För då har liksom massa människor i hemlighet gått och haft massa åsikter de inte har vågat säga. Sen plötsligt så kommer det fram. Blir alla tagna på sängen. Oj, tyckte alla ni så? Så jag tycker det är bättre då man liksom kan ha en debatt där man faktiskt har någon slags drevkarantän. Alltså det har jag skrivit om förut. Men jag tycker liksom att man ska aldrig göra något på grund av ett drev. Man ska alltid vänta typ 3 veckor. För ett drev varar bara 2 veckor. Sen orkar folk inte tänka på det där, och sen så börjar de tänka på något nytt. Så jag tycker både liksom tidningar och partier borde ha det som regel att svara inte på några frågor. Ändra ingenting. Avgå aldrig. Vänta 2 veckor. Ingenting är liv och död. Sen efter 2 veckor kan du analysera i lugn och ro. Hur ska vi göra? Var det här något fel? Liksom, hur var det egentligen? Alltså det var ju som Juholt till exempel som åkte runt på någon slags turné i Sverige och skulle be om ursäkt för några regler som sen visade sig att de knappt fanns. Det var liksom inte så det var inte något regelbrott det han hade gjort, men han trodde det för alla sa det. Och så åker ju folk till höger och vänster på det här sättet.
Är det inte så att alltså, jag vet inte vem det var som studerade det här, om det var Dagens Media eller någon annan, som hade kommit fram till att det fanns fler kommunikatörer i Gävle kommun och det fanns journalister, och det är väl ofta så att säga normen nu. Och jag tänker att det här är ett par år sedan i och för sig, men mitt intryck är ju att, och det, i Göteborg är det definitivt så, det finns fler kommunikatörer anställda på kommunen än det finns liksom journalister på Göteborgsposten. Men att i ett samhälle fyllt av kommunikatörer så är det kanske risken rätt stor att krishantering ska gå snabbt. Mm. Att stå på sig är ingenting man gör, för man är väldigt nervös för den här liksom folkstormen som man tror det är. Mm. Och att det är ett självspelande piano liksom. Det är en samhällsklass som är väldigt ihopkopplad med nyhetsflödet, och där går allting väldigt snabbt. Och jag kan märka ibland en skillnad mellan den sociala verkligheten på exempelvis Twitter bland den chattande klassen, och sen så pratar jag med vänner som har riktiga jobb, det vill säga de har inte ett jobb där de har möjlighet att ta fram telefonen och titta vad som händer i flödet hela tiden, för de är upptagna med vad de nu håller på med, och för dem så är det så här, det var någonting som hände där för en vecka sedan, jag vet inte. Nej. Men eftersom vi är socialt liksom präglade av dem, då tror vi att det här är en stor grej. Ja. Och därför måste vi så att säga reagera på ett drev väldigt mycket, och är man tänker jobba med kommunikation, då är man definitivt uppkopplad, och du är så här, be om ursäkt snabbt, säg att allting var fel och sparka personen.
Ja, precis, och det där är ju väldigt olyckligt för ett samhälle om det ska vara så. Alltså jag tror att tidigare generationers intellektuella, det hände ju inte dem. Alltså jag tror att liksom på 60, 70, 80-talet liksom, då hade du folk som Jan Myrdal eller Torbjörn Säve till exempel, som kunde säga i ett sommarprat att liksom, ja men Lenin var jättebra liksom. Och det var ju, alltså, då kanske folk tyckte, jag håller inte med. Men det var inte som att han borde inte få finnas, bort med honom, vi ska aldrig läsa hans böcker liksom, utan så tycker han. Så tycker inte jag. Mm. It's okay. Det gör inget liksom. Du kan reflektera över vad någon har sagt och säga så här, jag håller inte med. Sen är det klart att om det visar sig att det är någonting som är alltså hets mot folkgrupp eller kanske att ett perspektiv dominerar medierna liksom hela tiden, så kan man ju fråga sig, jaha, är det här något bra? Men att liksom en person tycker någonting gör ju ingenting egentligen. Och jag vet inte när det blev så att det är något farligt i sig. Att, eller att det gör något för någon annan. Alltså, jag tror inte för mig så gör det inget liksom, om någon annan tycker något annat.
Men om jag ska sätta mig in i det perspektivet, man talar ju om att, och det här vet jag bara vad jag har läst media, att du även råkat ut för att man känner sig så att säga otrygg eller illa till mods av en viss ståndpunkt. Mm. Och att det på något sätt, ord är våld i någon bemärkelse. Ja. Inte det liksom en sorts extension av ett, och du får rätta mig om jag är fel här, liksom ett vänstertänkande där kapitalismen uttrycks inte bara genom vem som sitter på ägandet, vem som äger ett medieföretag och så vidare, utan även den sociala verkligheten är en integral del av det här. Och att om man accepterar en ståndpunkt, om man, som det heter, normaliserar den, säger att Lenin var en bra politisk ledare, då är liksom längre ner för vägen så har man...
Då tycker alla plötsligt det.
Då tycker alla det, och så är det Gulag. Eller om det är någon annan fråga, att så att säga avståndet mellan ordet och den fysiska verkligheten görs väldigt, väldigt, väldigt kort.
Alltså jag tror att det kommer från USA. Jag vet inte om det kommer från vänstern, men jag tror att det kommer från USA. Och den här, för mig är det, alltså i grunden kulturellt så är det ett borgerligt drag. För det ska vara passande, det ska vara fint.
Allt ska vara ton, bra. Liksom.
Ja, man ska liksom, ja, men det här har vi vår bjudning, det ska inte finnas något fel. Liksom, det där vill vi inte ha. Alltså, sen tror jag att det har blivit, det har på något sätt gift sig med någon slags åsikt som jag vet inte, kanske kommer från vänster, men att jag tror att man är väl orolig, de som tänker så är väl oroliga liksom att det ska bli som i Tyskland på 30-talet, liksom att tidningarna var fulla av så här, liksom hat och hets mot folkgrupp, och då blir det folkmord. Jag tror att det är så man tänker, att så här, just när det gäller de åsikterna. Men sen har ju det gått över styr, och det här med att folk skulle känna sig otrygga av en annan åsikt, det tror inte jag någon gör. Jag tror att de hittar på. Jag tror inte alls att folk gör det. Det här säger man för att inte, man har inte på fötter i en viss sakfråga. Man kan inte ta en viss debatt om en fråga. Och då så försöker man liksom på något sätt gå runt den och slippa ta den här debatten och bara säga, nej men jag känner mig inte bra av det här. Liksom. Och det är ju någonting nytt. Alltså när vi var på 90-talet liksom, inom den antifascistiska rörelsen, där man liksom, vi konfronterade ju nazister, beväpnade poliser med våra bara kroppar. Det var, liksom, det var väl otryggt. Man kunde ju bli misshandlad. Man blev ju det. Men det var ju inte något som stoppade den. Tvärtom, då skulle man ju vara hård och tuff. Det var ju meningen att man skulle kunna liksom ta lite stryk. Och då snackar vi inte om ord. Då var det liksom riktigt så här, blodet flöt. Mm. Och den som blev misshandlad blev ju hjälte dagen efter. Så man hoppades ju att det skulle bli man själv.
Men det här är väl ändå en det här är väl ändå en förändring specifikt. Visst, jag kan se kopplingen till det här liksom, det borgerliga liksom god ton, och att man får inte vara liksom för liksom burdus i språket och för rätt fram och så vidare. Absolut, jag kan se den borgerliga kopplingen. Men mycket av alltså sån här cancel culture och så upplever jag som, visst, det finns också, jag tänker så här, när Judith Butler blev liksom, det var protester utanför hennes föreläsningar i Brasilien och så.
Oj, varför då?
Ja, men hon föreläste bara.
Och så, men varför gillar de inte henne?
Nej, men det var högermänniskor som tyckte att det här är liksom, hon dekonstruerar kön för mycket. Jaha. Vad det nu kan vara liksom. Så att, alltså det finns ju definitivt cancel culture från höger, men tittar man exempelvis i USA, alltså mitt intryck är ändå att det är 70-30 liksom, förmån för liksom vänsterperspektiv, att man protesterar utanför en debatt, att nu vill inte ha den, vem det nu kan vara som debatterar där eller håller en föreläsning. Att det verkar ha präglat vänstern mer än höger, även om så att det inte är helt entydigt.
Ja, alltså problemet är, från mitt perspektiv så är ju inte det där vänster.
Nej.
Alla tror ju det. Eller det kallas det, och de kanske själva tror att de är det. Men alltså, för mig är det postmoderna liberaler, eller progressiva liberaler kan man väl säga i vissa frågor. Men det är inte strikt vänster, därför att alltså, vänster och höger, det finns liksom bara egentligen en skillnad, och det är synen på fördelning. Synen på liksom, ja, frukten av arbetet, hur ska de fördelas? Det är liksom grundgrejen. Allt andra är liksom, ja, dekorationer eller beror på samtiden. Det är liksom egentligen inget som är vänster. Och om man kollar på klassiska vänsterintellektuella som Noam Chomsky, så tror jag han på liksom total yttrandefrihet. Verkligen. Så här, han är nästan extrem på det sättet. Så det här är något som har kommit nu, där man liksom tror att man får någon slags kamp. Man tror väl att det är en politisk kamp liksom. Men tyvärr så kommer det backfire, och det är det som är så synd, för att då får man en slags ett samhälle där det är å ena sidan då är man liksom extremhögern, eller vad man ska kalla det liksom, Trump och de här personerna, och sen så å andra sidan har de här postmoderna liberalerna, och vi då som är liksom marxister och feminister, vi försvinner i det här. Vi har liksom ingen plats någonstans där.
Mm. Ja, alltså det underläget har ju, det har ju byggts upp under mer än 10 år. Mm. Och de vänsterintellektuella man såg på 00-talets första decennium, jag tänker kring
Naomi Klein och dem, eller?
Ja, precis. Mm. Liksom, och även liksom, ja, men Chomsky hördes mycket mer. Alltså, det fanns, och det var ju fortfarande kopplat kring fördelningspolitiska frågor kring frihandel. Alltså, när jag vaknade politiskt, då var frihandelsfrågan den stora, alltså WTO, och alltså det var Seattle-demonstrationerna, ja. som liksom väckte så att säga något politiskt inom mig.
Men då blev du för frihandel?
Nej, först var jag rätt mycket vänster, och sen så gick jag åt mer liberalt håll.
Vad var det för fråga som fick dig att ändra dig då?
Alltså det var nog synen på historia faktiskt. Det var synen på hur kunde man förklara 1900-talet. Och jag, även om jag, mina sympatier låg med liksom Attack och hela den rörelsen, så insåg jag någonstans, min bakgrund i Östeuropa, att synen på de historiska misstagen, det var liksom en deal breaker för mig. Mm. Man hade inte kunnat reda ut det tillräckligt väl. Ja. Men i alla fall den vänstern som jag såg mig som en del av, och som var aktiv under början av 00-talet, jag upplever ju att den har sjunkit undan jättemycket. Mm, mm. Och när jag följer ditt skrivande så är det ju en, så att säga, det är som en lucka, som ett titthål in i det fortfarande. Det tänkandet lever fortfarande, men det är ju väldigt, man säger, marginellt.
Alltså i debatten är det ju det finns ju på riktigt. Alltså, ja. jag upplever det som att det har inte bara sjunkit undan, det har tryckts tillbaka. Mm. Alltså, och det har varit en process där liksom, ja, men människor som har den synen liksom, ja, men med så här klassisk antiimperialistisk politik liksom, och emot USA och den analysen av världspolitiken, de kommer inte längre upp på positioner, liksom, inte ens inom vänsterpressen eller vänsterpartier. Liksom, utan till och med där så är det i stort sett, det är USAs linje som gäller. Liksom. Om Trump säger att Guaido är Venezuelas president, ja, men då är han det. Då tycker, liksom, då tycker man det liksom, även inom, ja, vissa vänstertidningar, eller till och med, liksom, kanske inte inom vänsterpartiet exakt så, men nära på. Och det här, alltså det är ju många som är fly förbannade på det, särskilt inom liksom många invandrargrupper som har kommit från länder som attackerats av USA och NATO, som kom till Sverige som var liksom rätt förstående, och där de tog del i den här rörelsen. Jag var på ett möte, kommer jag ihåg, om Latinamerika, där Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson var där, och han blev ju nästan lynchad av arga latinamerikaner som sa liksom, vad är ni för CIA-agenter? Liksom, vad håller ni på med? Vi kom hit på grund av USAs statskupper och krig. Så att de har väl en syn som kanske du har, fast tvärtom.
Precis. Men för att, alltså, när USA gick in i Afghanistan exempelvis, då fanns det en tydlig kritik av den liksom, invasionen, insatsen. Och när USA lämnar Afghanistan, då är det helt borta. Utan det är snarare, varför stannar ni inte? För att liksom, alltså det är ju inte jättemånga år. Alltså visst 20 år, man kan tycka det i ens eget liv väldigt mycket. Men på det stora hela, det är ju en väldigt kort tid. Där någonting väldigt väsentligt har hänt med. Och jag kan inte bedöma om det är så i många andra västländer. Men jag tycker att det är det.
Ja, alltså att det är samma i andra västländer. Alltså jag tycker ändå i Sydeuropa så har man en annan syn. Alltså Grekland, Spanien, Italien så skulle jag säga att man är mycket mer NATO-kritisk även om man är med där. Så är man, har man en aktiv folkrörelse som väldigt kritisk mot allt det här. Jag skulle säga att det skedde ännu tidigare i Sverige. Det var med Libyeninsatsen 2011. Där till och med vänstern röstade för då att Sverige skulle vara med i det här. Liksom, och plötsligt var det jätteviktigt att Gaddafi skulle bort. Nu vill ju ingen prata om det. Hur blev det sen där då? Liksom, finns ju inte ens en regering. Finns två eller tre regeringar. Liksom, vad blev det av det? Människohandel, slaveri, IS. Ja, men då pratar man bara inte om det. Och jag menar, jag tror skillnaden är, hade vänstern haft 80% av dagstidningarna, då hade de som hade beslutat om den här insatsen och de som förade den löpt gatlopp varenda dag. Då hade det varit, hur kunde ni? Hur kunde ni? Men vi har liksom inte den styrkan. Om jag skriver en artikel om det, liksom, hur kunde ni? Ja, ingen bryr sig. Nej, som, aha.
Nej.
Alltså, man ställs inte till svars. Irakkriget har man i alla fall fattat att det var fel. Men när det gäller Libyen så är det ingen som säger någonting.
Nej, alltså de enda jag kan identifiera som har varit liksom konsekventa där, de syns ju i och för sig inte alls i så alternativ för Sverige.
Men fanns de på den tiden?
Nej, de fanns inte då, men nu säger de liksom att titta vilken dålig idé det var liksom och så vidare. Ja. Att det, men det sker ju inte, det sker ju ingen jättestor diskussion om hur bra var de här äventyren i Mellanöstern under liksom de här två decennierna. Utan det är någonting man försöker lägga till handlingarna rätt mycket. Vilket jag kan tycka är problematiskt eftersom det innebar rätt mycket. Och kostade många människoliv och mycket pengar. Så.
Alltså jag tror hade det inte varit för Irak och Libyeninsatserna hade vi inte haft IS. Det började i det här kaoset som var. Jag tycker inte man ska störta regeringen bara hur som helst.
Även om det är despotier.
Alltså grejen är att man är ju inte konsekvent där. Liksom. När det gäller Saudiarabien så är det ju bästa vän. Så att det blir ju liksom jättekonstigt om man ska plötsligt välja. Alltså jag brukar säga att när du ser en artikel i en tidning där det står ex-ledare, president, någon så här hemliga lyxpalats, då vet du att nu kommer de störta honom. För det börjar alltid med att det kommer en artikel där det står Saddams hemliga lyxpalats liksom. Och då vet man, och så vet man att en ledare förvandlas från president till regim, till tyrann, till despot, diktator. Då vet du liksom, nu kommer det hända, alla hoppar på det här tåget. Den här personen har suttit där skitlänge, ingen har sagt någonting, nu händer det, varför händer det, finns alltid något annat bakom. Samtidigt som du kan se motsatt process när det gäller Turkiet och Erdogan. Alltså bara liksom för ett år sedan så var det ju liksom alla tidningar tyckte att Erdogan var dålig, auktoritär, hemsk på alla sätt. Nej till Turkiet. Sen plötsligt ser du så här Dagens Industri, ja men Turkiet är ett viktig handelspartner. Alltså man kan inte bara ignorera Turkiet, de finns där i en realitet. Då vet du så här, nu kommer det här ändras. Och det är det som är hegemoni. När du ser att för att vi ändrar utrikespolitik eller utrikespolitisk hållning, då ska liksom alla tidningar också göra det. Och det är där man undrar, var finns de självständiga intellektuella som säger, nej men jag tycker ändå inte så. Jag tycker inte som ni. Nej men det är det som är så konstigt. Hur kommer det sig att plötsligt så ändrar folk perspektiv över natt?
Men beror det inte delvis på att man hade kunnat tänka sig att under 2010-talet med bloggar, sociala medier och så skulle det finnas, och det var en förhoppning, det skulle finnas fler oberoende liksom, oberoende poler och så vidare. Men dagspressen har ju blivit mindre. Yeah. Antalet positioner där folk arbetar har blivit färre. Och därför värnar man dem kanske mer. Och även om jag tar en person som Jan Guillou, nu håller inte jag med honom särskilt ofta, eller om ens någonsin, men han hör ju till den klassen av publika skribenter som skiter i vilket liksom, för att han är untouchable. Men antalet untouchables är väldigt, väldigt, väldigt låg.
De måste vara från den generationen. De måste ha funnits länge. Och de måste i regel vara män. Alltså, jag tror att en kvinna som hade sagt liksom, samma sak som han hade liksom, nej, då tycker man nej, det här ska vi liksom inte ha. Jag undrar liksom vad krävs egentligen för att en kvinna ska komma dit, för jag tycker liksom så fort en kvinna kommer upp i det här landet då ska man liksom riva ner henne. Det är en så här ritualer de håller på med. Och jag menar, jag har funderat över liksom att män kan hamna på, antingen kan de bli så här folkliga på något konstigt sätt som Leif GV som liksom har en löpsedel om i veckan där han gissar om lite allt möjligt, så han har fel hälften av tiden men det liksom gör inget. Hade en kvinna suttit där och gissat, liksom, hade suttit Harriet där istället som bara, jag tror att det var den här personen som gick brottet, så här, så hade de fel en gång, då bara, nej, vad är det här för kärring bort?
Jag tror inte Agnes Wold har fått den rollen som någon sorts så här, liksom, tas in i många olika frågor och har den positionen motsvarande Leif GW.
Men hon, jag tycker inte hon är lika osaklig. Hon måste ju ha liksom på fötterna kanske liksom, ja, tre gånger så ofta som honom för att det här ska gå. Och de kommer väl försöka riva ner henne också på något sätt. Alltså, ja. Eller så kan män bli liksom så här respekterade intellektuella. Och då kan det också vara så här, ja men han tycker så. Ja, men för med Jan Guillou så är det som du säger. Ja, han finns där, jag håller inte med, men han tycker så. Det får man liksom tycka.
Mm, mm.
Men jag tror att med oss kvinnor så är det på något sätt som att nej men det får inte finnas. Och därför blir ju kvinnor, tror jag, liksom mer anpassliga och rädda. Det gäller ju också män i för sig som kommer upp nu. Alltså våran generation. Jag vet inte ens om man kan kalla våran generation för intellektuella. Några, men inte så många. För jag vet inte liksom hur många som har skrivit till mig till exempel att de håller med om olika frågor. Så ser du så här när de sen skriver tidningen. Nej, då tycker de liksom inte så. Då tycker de tvärtom.
Mm.
Men vad fan är det? Hur ska man kunna respektera dem?
Mm.
Alltså jag menar, det är ändå så här. Man får ju ändå utgå från att det här är liksom inte Saudiarabien och vi kommer inte bli styckade på ett konsulat i Turkiet. Liksom. Då får man väl fan vara lite modig och liksom ändå våga säga det man tycker eller göra en analys.
Mm.
Det är ju bedrövligt.
Men de kanske ser, alltså de personer som är nervösa ser väl att ja, men de äventyrar någonting.
Sina jobb menar du då?
Ja, sina jobb och att mellan att stå upp för någonting. Okej, ska jag stå upp för någonting och bli av med jobbet och bli en paria?
Mm.
Eller ska jag kröka rygg här?
Mm.
Och liksom, för det finns ändå frågor där man får vara hur radikal som helst.
Mm.
Ta klimatfrågan.
Yeah.
Där kan man ju egentligen
säga,
gå
bomba.
Hur långt... Ja, alltså, ja. I princip. Så här. Sen får du kanske inte göra det, men jag menar... du kan ju gå hur långt som helst, men det hör på något sätt till etablerade liksom, överideologin.
Mm.
Och därför är det okej. Okay. Men i vissa frågor så hör det inte till den, där är det verkligen en marginell röst och det har man inte riktigt råd med.
Mm. Ja, har du upplevt det liksom, i ditt yrkesliv att det har varit frågor som du har känt, nej men jag säger inte det här. Eller har du alltid tänkt, aha, det här motståndet, då gör jag det bara för det.
Jag har nog tänkt att man kan gå, en sak vi faktiskt diskuterade, jag och min kollega Alice Todorescu, hon var min chef tidigare på GP, och vi tycker väldigt lika i väldigt många frågor. Det finns saker vi inte håller med varandra överhuvudtaget, men vi kunde skriva i samma ämne, samma hållning, men hon blev oerhört mycket mer så att säga, drabbad och kritiserad. Sen hade vi lite olika ton också.
Mm.
Jag var lite mer å ena sidan och andra sidan. Men kanske landade i samma slutsats som henne. Men hon var lite mer rätt fram. Det är
bara en retorisk fråga egentligen.
Det är en retorisk fråga. Ibland, men jag tror definitivt att kvinnor drabbas hårdare. Mm. Att det provocerar någonting. Både bland andra kvinnor och män tror jag att det provocerar någonting. Med kvinnor som står på sig.
Mm.
Men sen så finns det vissa frågor. 2015, 2016 och 2017. Då var kulturinvandring hela det komplexet. Det var väldigt, väldigt, väldigt så att säga, känsligt fortfarande. Det är det inte längre. Och jag kunde uppleva exempelvis att miljöfrågan. När Greta Thunberg var väldigt ny så att säga. I, liksom, det var ett globalt världsfenomen.
Mm.
Då var det i princip heligt. Men det har också förändrats.
Ja, du tycker inte det är så längre?
Jag tycker inte det. Så jag tror att i takt med att hon på något sätt kanske faktiskt har fått... Det här är lite paradoxalt. Eller kanske inte egentligen. I takt med att hon har grundat sin, så att säga, sina åsikter i en mer klassisk liksom, antiimperialistisk, antikapitalistisk inramning.
Mm.
Då har hon på något sätt blivit... En gloria försvunnit lite grann.
Ja, och hon har blivit äldre också. Så
ja,
att man kan inte säga, åh, gulligt barn.
Nej,
liksom, utan nu är det en liksom debattör och tänkare och sådär.
Mm.
Men alltså, gud, jag var ju klimataktivist. 2007 så startade jag och några till en grupp som heter Klimax, som inte finns längre. Men ur den kom sen Klimataktion, och den finns fortfarande. Men alltså, om vi hade fattat att det var så enkelt att man kunde bara vara en person och sätta som ett plakat. Vi höll ju på liksom, det var ju massa ungdomar. Det fanns ju folk som var typ i den åldern då också, men då skulle man liksom göra stora aktioner och grejer så här. Vi hade liksom inte fattat att man kunde göra något så symboliskt.
Ja, och att det skulle spela så stor roll.
Nej, och att man kunde använda liksom sin ungdom på det sättet och så här, här är bara jag. Jag tror att när vi var unga aktivister, också på 90-talet, då var unga inte oskyldiga. Då var unga farliga och läskiga och liksom våldsamma, tyckte man. Så det var inte så att man tyckte, åh vad fint med unga, utan det var liksom hjälp.
Mm.
De här anarkisterna ska bort.
Du har skrivit en text om likheten mellan konservatism och marxism som jag tyckte var väldigt intressant. Där du skrev att båda har en kritisk syn på samhälle och kultur, vilket skiljer dem från nyliberaler som ofta bara säger ja.
Ja, just det.
Sen landade du ändå liksom att de konservativa, de klagar över hur det blir, men de vågar inte göra upp med orsakerna.
Just det.
Men kan du berätta lite grann om både likheten och den väsentliga skillnaden?
Alltså, det här, jag tror att upprinnelse var ett samtal som jag hade med... Var det Johan Wenström kanske?
Ja, du inledde texten.
Ja, precis. Där han, jag sa, varför är du konservativ? Och då sa han liksom att han har en konservativ personlighet. Att han blir sorgsen liksom när saker ändras. Och jag har också det. Alltså jag kan ju bli ledsen bara för att liksom en affär byter namn. Så här, men vad gör de nu? Så där kan de inte hålla på. Men så. Och nyliberaler är ju liksom mer så här glada, positiva. Så, vad kul att saker händer så här. Kan riva en hel stad. Men det är jättebra så här. Kan vi göra något nytt och fräscht? Ja, och jag tycker det blir tydligt i synen på till exempel då, om man säger surrogatmödraskap. Liksom. Då tycker egentligen både konservativa och marxister att det här är fel. Konservativa tycker väl det för kanske, men liksom, vad är det här för någonting? Så här ska det inte vara. Och marxister tycker liksom att det här är utnyttjande av människor och kvinnor och barn och sådär. Kanske egentligen kommer det från samma känsla som man har att det här är någonting som liksom i grunden är fel. Men problemet är att konservativa, de är ju för kapitalismens fortskridande. Vilket skapar hela tiden ett behov av ständig ackumulation. Där man måste lägga under sig nya områden oavsett om det är liksom välfärd eller om det är nya domäner. Man ska tjäna pengar på liksom sex eller barn eller vad det nu kan vara. Sälja vatten, sälja luft, liksom, sälja vad som helst. Och det betyder ju att mer och mer av våran liksom privata sfär blir exploaterad. För de konservativa är ju den privata sfären ganska helig. De vill inte ha exploatering där. Men de saknar då redskapen att faktiskt göra upp med orsakerna. Utan de säger bara, åh vad hemskt. Men åh vad hemskt. Men nej vad hemskt. Och sen röstar de ändå liksom för att man ska liksom, ja, expandera kapitalismen och ta bort tullar och liksom allt det här. Så att det slutar med att det blir ju det här i alla fall. Så därför menar jag liksom att egentligen så är de nog marxister då i känslorna. Men de kan liksom inte riktigt förmå sig till att göra den analysen. Så de blir som ständiga förlorare på något sätt. De säger, åh vad hemskt, och sen fortsätter ändå.
De vill både äta kakan och behålla den eftersom de inte ser liksom grunden till sina tankar eller deras känslor.
Ja, men lite så.
Mm. Men vad tror du det innebär om nu kanske även marxismen här har liksom ett litet konservativt drag i sig, just den här försiktigheten inför liksom vad kan man sälja och inte sälja? Finns det, tror du, en sorts liksom ett närmande mellan konservatism och marxism i givet den tidsålder vi lever i, där samtidigt de här liksom postmoderna liberalerna som nominellt är någon sorts vänster har närmat sig de faktiska nyliberalerna i mångt och mycket? Tror du vi kommer se liksom udda, konstiga, kanske informella politiska allianser på 2020-talet?
Alltså det finns ju redan, jag vet inte om det är allianser eller om det bara är liksom gemensamma ansträngningar som leder till liksom politisk framgång, men till exempel man kan ju se det i vissa länder då när man debatterar till exempel, ja men prostitution liksom, ska det vara bordeller eller inte, ska det vara lagligt att köpa sex? Och då finns det ju i vissa länder konservativa partier som tycker att nej men det ska inte vara det, liksom, vi ska inte ha det här. Medan tyvärr i den anglosaxiska världen och särskilt i USA så är det ju liksom demokrater som många tycker liksom att nej men det här ska, det är klart, det här är arbete. Och för en marxist är det jättekonstigt, för att alltså, vi, alltså, i den bemärkelsen vi är konservativa är ju det att utvecklingen styrs av kapitalismens behov av profit. Det vill säga, det är liksom inte mänsklig utveckling, utan det är, vad kan vi nu tjäna pengar på? Och vi kan tjäna pengar på liksom att nu vill alla operera rumporna. Då ska vi tjäna pengar på det, skitbra. Ja, vissa människor kan inte få barn själva, då ska vi ha surrogatmoderskap. De ska kunna köpa barn liksom av fattiga kvinnor i Indien. Så här. Så att det för oss är ju liksom inte utveckling. Vi vill ju inte ha det här, bara mer exploatering. Liksom. Det tycker vi är fruktansvärt. Problemet är att när vi då går fram med våra åsikter, då blir vi alltid anklagade för att vi skulle vara liksom hemligt konservativa.
Just det.
Och den här alliansen liksom skadar ju oss, och därför hamnar vi i en rävsax. Liksom ska vi skita i liksom att ha det stödet och bara gå fram själva med våra åsikter, då kanske vi inte kan klara liksom politiska reformer som faktiskt vi behöver. Eller ska vi liksom ha det här stödet, ja, då säger de alltid att det här är graverande för er. Av någon anledning så är det inte graverande för de konservativa att ha vårat stöd. Och det har jag inte förstått. Varför är det så?
Ja, det är
varför säger ingen, åh, ni går i säng med kommunister, liksom, feminister? Så det är ingen som säger till dem.
Mm. Nej, det är en intressant fråga faktiskt. Varför? Men det är väl för att Guilt by Association är lite ett, alltså det är en sorts mitten-vänster-liberal paradgren just nu. Mm. Och det bekommer inte högern lika mycket att bli associerad med gamla tidens socialister eller kommunister. Det spelar ingen stor roll. Det är, så,
är det för att vi liksom inte är något hot längre? Typ, eller?
Dels kanske inte något hot, men också så här att man på riktigt inte är lika brydd av att en meningsmotståndare kan ha rätt i någonting.
Mm.
Alltså jag har inget problem med att liksom tillerkänna vänstern rätt när så är fallet, eller ens till och med radikal vänster. Mm. Alltså, Sovjetunionen var först med barnomsorg. Jag tycker barnomsorg är fantastiskt påfund. Ja. Så att säga, det är inget konstigt att säga det, men den här Guilt by Association-rädslan verkar vara allra störst till vänster. Man vill inte. Det är det här sociala och liksom, jag vet inte, Instagram optiksen är dåliga.
Ja, och det är ju synd, därför att högern samlar ju på folk och vänstern rensar rabatten. Och vad får du då? Alltså, jag har ju skrivit om det här med liksom trycket och rycket liksom, att som att, och jag, det tar emot mig att säga vänstern, för mig är inte det liksom den riktiga vänstern.
Alltså, men trycket och rycket.
Alltså trycket och rycket är så här. Att jag skrev om det här hände Dogge, när han liksom var på någon mässa och blev fotad med någon nazist. Och sen skrev alla, Dogge är nazist, ut med Dogge, han är jättedålig. Liksom. Han visste väl inte att det där var någon nazist. Alltså Dogge ställer upp på selfies med alla möjliga. Liksom. Han har så här, ja, men om du ringer mig kan jag uppträda på din fest. Alltså han liksom, han skiter i, och det fattar alla. Men då skulle de liksom försöka gå på honom. Och då skrev jag att det där är så korkat. För att liksom, vad ni gör nu är att om ni trycker ut honom, och sen så rycker högern i honom. Och det här är liksom ett fenomen som händer hela tiden. Och det är därför högern liksom får folk. Därför att om någon vänsterperson säger en sak som inte passar in, då bara så här, nej, men bort med dig. Då kommer högern och bara, men du kan komma hit. Vi skiter i om du tyckte Sovjet var bra. Bara du tycker som oss i en grej, så kan du vara med oss. Ja, men okej. Och då blir det liksom, det här samlade rörelsen går ju bara åt ett håll då. Och jag tror inte att liksom när socialisterna blev stora i början på 1900-talet och liksom, ja, arbetarrepresentanterna cyklade runt i landet och manade liksom till att folk skulle gå med i facket. Alltså man höll ju inte på så där. Man hade ju inte råd, man ville ju ha folk. Man skulle ju ha en bred massa. Och som det är nu så verkar det inte som att man vill ha en bred massa. Eller den får gärna vara bred, men liksom, då skulle det vara helt andra människor som inte finns. Inte liksom de som finns nu. För de vill man inte ha.
Mm.
Och det där är liksom, det där är recept på katastrof.
Ja, hur gräver man sig ur det? För att alltså, som du säger, högern kapitaliserar ju på det här. Jag tänker på så här Boris Johnsons valresultat. Att han liksom bara tränger igenom gamla arbetarorter. Och den här högerpopulistiska vågen i Europa, många partier, en del med väldigt graverande historia, men en del, de inser att ja, men vi kan till och med gå in i mitten. Jag tänker på Meloni exempelvis, som ju liksom har vissa mer radikala element, men oftast är så här, men det är ju så här typ högerpolitik som vinner i gamla vänsterfesten. Och så är det i land efter land efter land. Man byter plats på väljarna. Alltså, yeah. nu, minoriteter går ju till republikanerna i delstater som Florida.
Ja, vissa gör det. Liksom.
Vissa gör det, men inte alla.
Det beror på vad de har för historia. Alltså, exilkubaner kanske gör det, inte exilmexikaner. Typ.
Nej, absolut. Ja. Men att det sker ett skifte av väljargrupper där högern ser att vi vinner inte jättemycket på att vara superradikala nyliberaler.
Nej.
Jag ser en av de största förändringarna i Sverige de senaste typ 5-10 åren som verkar vara rätt ouppmärksammat från vänster, det är att högern har gått in i mitten ekonomiskt. Att man börjar revidera många tankar man hade om liberaliseringar, avregleringar och så vidare.
Nej, men det där har hänt under min livstid bara, eller under min tid som journalist, är ju att bara liksom i början av 2000-talet eller liksom ungefär 2006-07 så var liksom högern var ju extremt nyliberal. Allt skulle säljas och köpas. Allt skulle säljas ut, privatiseringar. Man var största politiska frågan var typ fralagen, så man var så mycket mot. Var du med?
Ja, men sen jag demonstrerade andra demonstrationer.
Ja, det där var liksom nu kommer diktaturen, ja, så. Ja. Ja, jättehemskt liksom. Sen så 2008 så här, den här krisen. Den gjorde ju att nyliberalismen fick ju ett väldigt dåligt namn och försvann liksom egentligen politiskt. Och det här är liksom det som jag menar på. Det här är skillnaden mellan att högern eller vänstern har medierna. För att hade vänstern haft medierna så hade vi då gått igenom liksom nyliberalismens misslyckanden. Varje dag det var så här, nu måste vi göra upp. Vad är det här? Hur kunde det här hända? Liksom, nu måste vi ta kontroll över ekonomin. Vi kan inte privatisera längre. Vi måste verkligen rensa upp här bland finanskapitalet. Så här, vi måste bara prata om det. Är liksom istället så högern skiter i ekonomi, överger det, hela projektet, oj det gick fel, skit i det. Nu pratar man liksom inte längre om alla de här privatiseringarna, så här, hur bra gick det? Det är inte någon privatisering som så här, åh vad bra det blev, så här. Åh vilken billig el vi fick, vilken billig telefoni, liksom. Vad bra det blev med skolan, förskolan, sjukvården, nej. Det glömmer vi bort, så bara, vad ska vi göra nu? Ja, vi tar en ny fråga, vi tar så här brott och invandring och sånt där. Bra att snacka om det. Och då följer liksom alla efter och går dit. Alltså, enligt mitt perspektiv, vänstern borde skita i det där. Prata inte om det. Alltså, sen kan man kanske ha en progressiv invandringspolitik, så här, men bara typ prata om det, bara gör det bara. Liksom. Men jag tycker man ska hänga fast vid det ekonomiska och prata, vänta. Vad har hänt i Sverige under de senaste 20 åren? Var det här något bra? Utan istället låter man högern komma undan med det där.
Men är det en slump att det sker i nästan varje land i västvärlden? Är det bara det att man inte pratar om sina fördelningspolitiska liksom paradgrenar utan jamsa med?
Mm.
Är det så lätt?
Jag tror man gör det för man har inte liksom, alltså dels man har inte folket och man har inte medierna. Då har man ingenting. Alltså har man inte ett organiserat folk, fackföreningar som är liksom starka och kämpande, folkbildning, allt det här som jag snackade om förut. Har man inte det och man har inte heller inte medierna, då har man ingen liksom bas där man kan utgå ifrån. Och då blir man så här reaktiv, man reagerar på. Jag tycker så mycket som man bara säger, vad korkat. Men liksom, för mig är det tydligt så här att hela den här debatten om brott och invandring och så, dels är det ett sätt att slippa ifrån den här ekonomiska debatten.
För vänstern och för högern?
För högern. Ja. Att man liksom vill slippa prata om vad hände egentligen med alla privatiseringar. Sen är det också tydligt för mig att mycket av det här är ett resultat av den politiken som man hade då. Att man har låtit samhället liksom fragmenteras totalt. Man har lämnat vind för våg, liksom. Orterna och allt möjligt. Så här, det har bara liksom fått vara. Jag minns fortfarande, jag tror att det var, jag vet inte om det var några upplopp eller bilbränningar. Det här var liksom under Reinfeldt-tiden. Och sen så, jag tror att Nyamko Sabuni var minister för någonting. Kommer du ihåg det här? När hon gick ut och sa,
var det Husby? Nej. Var
någonting sånt. Och då gick hon ut och sa, det här är inte en samhällsfråga. Föräldrarna borde ha koll på sina barn. Alltså det var liksom högersvaret då. Det var inte en samhällsfråga. Så att liksom, så man låter, man bara släpper. Vad händer sen liksom? Sen blir större och större problem. Och då bara, nej nu ska det vara militär och straff och hit och dit. Så här. Och vänstern som vanligt korkat. Och bara, nej det är jättedåligt. Det ska ha liksom ingenting, lite förebyggande och så här. Men gå inte liksom till din svagaste punkt.
Mm.
Alltså, det där är liksom som någon som har så här, nej nu skulle jag ta en elak liknelse. Ja men jag gör det ändå, skitsamma. Nej men det där är som någon som har liksom 5 bilringar, jättefin kropp, 5 bilringar och har en magtröja och visar upp just sämsta delen av kroppen. Det där är liksom vad vänstern gör, förstår du? Man går liksom till den svagaste punkten istället för att gå till den man är starkast, så här. Ja men ekonomi och sånt.
Mm.
Och så har man glömt bort att precis under den där tiden så var det vi som sa man måste rusta upp, man måste ha, liksom, samhället måste vara närvarande, man måste minska ojämlikheten, bla bla bla, vi kan inte liksom överge orten, så här, vi måste göra det och det. Nu har man glömt det. Och så liksom ska man bara så här, vara emot högen.
Mm, mm. Men var det inte också så att man från vänster, jag tänker från socialdemokratin, där man har väldigt liksom, strategiskt och sätter fingret i luften, var det så att väljarna styrdes till att bry sig om invandringen av media? Eller var det så att vänstern såg sig tvungen att, eller delade av socialdemokratin, tvungen att vandra dit högen befann sig för att ögonen i samhället var på vad som hände i, med segregation och så vidare? Och så hade vi i Europa liksom, ja, men terrordåd utförda av personer som kom från liksom,
IS och sånt.
IS utanförskapsområden kom också folk ifrån. Att det, alla ögon riktades dit och man kunde oundvikligen, men det gick inte att prata om fördelningspolitik i det läget, för man skulle framstå som fullkomligt tondöv.
Alltså för mig är ju fördelningspolitik svaret på de där problemen. Alltså det händer inte i liksom helt jämlika samhällen. Det finns ju inte utanförskapsområden i jämlika samhällen. Liksom. Då är ju förorter bara fina ställen med träd. Eller hur? Så att för mig hänger ju det ihop. Men jag tror att den stora frågan i det du säger är, när samhällets ögon är på någonting, vem bestämmer vad samhällets ögon ska vara på?
Och är det fortfarande den traditionella medielandskapet som gör det?
Alltså det är ju det som vi liksom marxister, eller om man liksom läser Gramsci till exempel, kallar för hegemoni. Liksom hegemoni, och det bestäms ju av liksom maktförhållandena i samhället. Så det är liksom, det är ingenting som bara blir, utan det bestäms av vem har resurser, vem har makt och så vidare. Sen kan man naturligtvis liksom vara en motmakt. Vänstern var ju det i början på 2000-talet. Då hade vänstern jättemånga sajter på nätet. Indymedia, Motkraft. Det. Alltså ja. Det var liksom vi som började med de här nätsidorna. Mm. Så alternativmedia var vi. Sen försvann det här. Vi får inte finansiering. Vi känner inte en massa rika människor som kan ge oss miljoner eller miljarder för att skapa en tidning. Av någon anledning gör vissa inom extremhögern det. Så de kan skapa massa sajter och få liksom finansiering för det här. Det är också hegemoni. Så att det här sammantaget gör att liksom, det blir så att nu är det här de viktiga frågorna. Så här. När du frågar så här, de här som alltid kommenterar valen, de viktiga frågorna kommer bli, varför då? Liksom? Vem bestämmer det?
Mm.
Så när du ska, jag blev så här irriterad när jag skulle fylla i någon sån här, vilket parti skulle du rösta på? Frågorna var så jävla vinklade. Så invandring och brott var så en enda sak. Man bara, vem har bestämt att det är samma sak? Liksom, varför då? Ni styr ju oss att tänka på ett visst sätt.
Vi har kretsat mycket kring de här frågorna om makten i offentligheten, vad som är tillåtet och inte tillåtet, vart vänster och höger har rört sig. Vi verkar ändå rätt eniga om att det har skett en förändring för liksom, generellt i det politiska landskapet sen 20 åren som är rätt... Liksom, det förändras inte lika mycket, i alla fall ställningen för den klassiska vänstern under 1900-talet, under några decennier, lika radikalt. Vad tror du, vad är tangentens riktning? Alltså, kommer liksom, folkrörelser kunna uppstå i ett så himla liksom, digitalt klimat? Kommer det vara så att ojämlikheten kommer till en kritisk punkt där det nästan blir tvunget på något sätt? Man tröttnar på de här liksom postmoderna, liberala identitetsfrågorna och så kommer det materiella upp igen. Alltså, vi är på väg in i recession. Jag vet inte, vad tror du?
Alltså, ingenting sker ju mekaniskt. Du kanske kommer ihåg den här låten, så här progglåt.
Nej, jag lyssnar inte på progg.
Nej, men jag tänkte, du är från Göteborg och sådär. Men alltså, det är ingenting händer, utan för att det ska hända så måste du organisera. Jag tänker mycket på SD till exempel. Det är ju inte så att det inte fanns rasism i Sverige förut. Det var ju egentligen värre förut, om man läser hur folk hade det som kom hit som gästarbetare på 60-talet och det de fick utstå. Men de hade inte en politisk kanal. Alltså rasismen fanns där, men det var inte en politisk fråga. Det var liksom en kulturell fråga. De gjorde politik av den. De organiserade sig. De sket vad medierna sa. De motarbetade. De organiserade sig ändå. Man måste vara enveten. Det här är ju egentligen en läxa för vänstern, tänker jag. Vi måste också organisera oss. Och jag tror att vad man har glömt inom vänstern är just att så här, organisering är inte ett enkelt jobb. Alla de här upproren som var under hela liksom 2000-talet, också i Sydeuropa, liksom, man samlades på torg och sådär. Alltså, visst, du kan samlas på ett torg. Men liksom, samhällsförändring, det är liksom ingen en lek. Det är inte så att du kan samlas på ett torg och sen så kommer alla politiker, jaha, vill ni inte ha den här reformen, men då så. Nej, men du måste starta organisationer, du måste gå dit varje vecka, du måste verkligen liksom jobba hårt, för du har inte kapital. Det har ju inte vi, utan liksom det enda vi har är ju liksom folklig organisering. Så att så länge som det inte sker så ser jag typ att det ser mörkt ut, för det kommer gå bara åt det här hållet, och folk är trötta på den här liksom, vad ska man säga, postmoderna liberalismen. Och tyvärr så går de åt andra håll. De går inte då åt vänstern, för det finns inte riktigt där. Och det, alltså jag träffar ju folk som liksom egentligen är vänsterns målgrupp. Men som bara så här, för de tror, de fattar inte att vänstern, det är att man är emot kapitalism och så. De tror att vänstern är att liksom bli arga på något pronomen. Mm. Och ha blått hår typ, så här, och ha ett argt konto på nätet där man sablar ner på alla som säger fel. De tror att det är vänstern liksom. Alltså du vet, arbetarrörelsen som byggt upp Sverige. Alltså kom igen liksom. Det, ja.
Kajsa, tack så mycket för det här samtalet.
Ja, det är slut nu.
Det är
ja,
slut.
Men tack så mycket. Ja, tack. Det var trevligt att prata.
Ja, men detsamma.